Bönen är ju idag som tema, och jag tänkte på den sången vi precis sjöng, en gammal psalm som handlar om vännen vi har i Jesus. Det är lätt gjort när man sjunger de här sångerna lite sådär att det bara passerar förbi liksom. Men jag läste lite i den här psalmen i veckan här och tyckte att här finns det väl någonting som ändå andas det här som vi menar med bön. Jag tycker det är en jättefin utgångspunkt att när vi tänker bön så tänker vi också vännen Jesus. Det är till honom som vi vänder oss. Det är han som går med oss och vill ge oss kraft och mod. Och om vi så har sorger och bekymmer så vill Jesus hjälpa att bära. Jesus är den som vet vad du känner, och vi får säga till honom precis som det är. Bara några korta, snabba fraser ur den här sången, nummer 48, som vi just sjöng. Vännen Jesus. Och ska man koppla tillbaka till det som Annie inledde med lite. Du delade ju lite av det du tycker kan vara knepigt med bön ibland. Och det kan vara olika perioder, och man kan låsas vid att det ska vara på vissa sätt eller vissa ord. Man kan ju också liksom få någon slags tvivel eller otro i förhållande till bön, om det verkligen finns någon mottagare överhuvudtaget. När jag sitter och ber eller när jag tänker mina böner, vad är det rimliga i att det landar hos en Gud? Det går ju mycket väl att rationellt fundera över om det ens är möjligt. Trons folk tänker ju att den frekvensen finns absolut. Och jag, bara för att hjälpa mig själv ibland att förstå, så tänker jag på våra mobiltelefoner. Det är inte många som av oss som begriper hur det fungerar. När man bara trycker på knappen där så hamnar ett meddelande någon annanstans i någon annans telefon. Men vi fattar ju att det är några som har tänkt ut ett system som kan kommunicera trådlöst. Och då tänker jag så här lite, bara få mig själv att tro att det där med bön, det måste ju ändå ha en betydelse. De som har konstruerat det här mobiltelefonsystemen, de har ju en som står över dem. Det är ju Gud själv som har skapat oss i våran tro och våran tanke. Och då vore det märkligt, tänker jag, om inte det redan i Guds system liksom av kommunikation, som han som är mycket större än vad vi är och kan göra mycket större än vad vi någonsin kan skapa, om inte han också har en sån där bönemobilnät, ni vet, som kan få oss att faktiskt lita på att det där med bön, det är inte bara tjafs. Det är inte bara någon som har hittat på någon gång för att lura någon att tro att vi som är så små kan ha kontakt med den största. Jag tror att det är absolut sant. Och samtidigt får jag ibland tala om för mig själv, när jag faktiskt ibland undrar om det verkligen är det, så får jag tala om för mig själv på nytt igen: jo, men jag tror det är det. Jag vill be. Jag vill vända mig till Gud. Även om det kan finnas liksom i mig någon sån här omöjlig tanke som får mig att tro att det nog inte ändå fungerar. Och om man ändå är på den punkten att man fortfarande inte är övertygad, ingen kanske är 100% övertygad jämt om att bön är en frekvens som når fram till Gud, så brukar jag tänka så här med att nu tappar jag tanken, men den är ganska bra. För jag brukar tänka så här, att om jag inte hade bett, då kanske det hade varit på ett helt annat sätt. Och det kommer jag aldrig veta, för att, och då menar jag på ett sämre sätt för många. Om alla som bad i hela världen till Gud i tro på att han hör, om alla skulle lyda rådet: nej, du vet ni, det där med bön funkar inte, så då skulle vi testa med att dra in våra böner en dag till exempel. Om alla som verkligen trodde på Gud och bad till Gud gjorde det. Det kommer ju inte hända. Men om vi gjorde det. Ja, det skulle väl inte se så hemskt mycket bättre ut, tänker jag. Och skulle vi ens våga pröva? Om inte alla vi som liksom lever i tron på den här bönefrekvensen fortsätter att leva i den. Jag har ingen lust med att sluta. Även om jag inte riktigt förstår hur det fungerar. Det är som att det är min livsluft lite. Det är det som mitt hjärta vill. Det är det som jag känner att jag behöver och som jag tror är bra för både mig själv och för dem som jag ber för. Jag vill inte sluta, för ingen kan bevisa för mig att det inte fungerar. Det här var lite om bönen som en inledning. UV Scout-bönen tänkte jag idag, jag skulle ta två strofer på. Den som vi alldeles tidigare i gudstjänsten bad tillsammans. Och hon som har skrivit den, hon heter Margareta Melin. Hon är härifrån Jönköping eller har bott här i många, många år. Jag tror att hon lever fortfarande. Är det någon som tänker att hon inte gör det? Magnus gör tummen upp. För jag googlade faktiskt på henne. Och då förstod jag att hon var född 1935. Och är ju då inne på sitt 90:e år. En kvinna som har skrivit mycket, formulerat mycket omkring tro och existentiella frågor. Och inte minst sånt som har blivit använt i barn- och ungdomsgenerationen utifrån tro och Gud och kyrka och sådär. Jag läste i tidningen i veckan att på Kristine, gården runt Kristine kyrka här utanför, så har man nu installerat ett antal stenar med inskriptioner. Och då är det ett antal av dem som är bibelcitat och ett antal av dem som är citat av just Margareta Melin. Nu ska ni få en första sån Margareta Melin-citat här, som är att vara i bön utan att be om något. Det är titeln på en bok som hon har skrivit. Vara i bön utan att be om något. Men hur går det ihop, kanske man kan tänka? Vi är ju ofta präglade med att man ska ha ett ärende liksom. Att man ska tala om något för Gud som Gud kanske inte redan vet eller så. Det här är ju en liten annan dimension av bön som gör det hela rikare och större. Man kan vara i bön utan att just be om något. Jag tror att det händer mig lite då och då när man cyklar eller ut och springer eller liksom står och tittar på fåglar. Då är det som att det kopplas på en annan dimension. Och man kan få någon tanke eller bara ett ord i sig som liksom länkar ihop en med Gud på något vis. Att vara i bön. Man kan välja det tillståndet, söka den platsen. Sen får man ju förstås också be om en massa. Och det finns ju bibelord som säger låt alla era önskningar, alla era tankar, alla era drömmar bli kända för Gud. Ge dem till honom. Margareta Melin menar ju så här att det har betydelse vem bönens mottagare är för bedjaren. Hur man ber och varför man ber till honom. Det landar i en gudsbild. Vem är Gud när du tänker på Gud? Är det någon som är väldigt krävande och arg och har pekfingret på dig så här, så är man ju lite sådär. Alltså. Känns inte så skönt. Att vända sig till en sån person. Och den gudsbilden kan vi ju ha fått med oss på massa olika sätt. Liksom det kan ha varit mycket som har hänt i livet som har skapat det. En annan bild är ju att verkligen låta det som är Jesus själv, han som är vår vän, som vi sjöng om innan, vara den Gud som vi ser framför oss och som vi riktar oss till. Vännen. Då är det inte svårt att vara där. Då är det inte oskönt att komma inför honom. Det är viktigt vem Gud är för dig. Och för mig som bedjare så tycker jag att jag har en dragning till honom. Jag vill vara där. Det är en person som jag vill vara nära och som jag gärna säger vad jag känner och tänker till. Han är som Jesus. Bönens innehåll kan vara en massa olika. Vi får be om precis vad vi vill. Men jag tänker att den där bönelistan med olika punkter, liksom sånt som vi tycker att Gud skulle göra för oss eller i den här världen, den kan också kompletteras med att vi bara uttrycker inför honom så som vi känner, så som vi tycker att det är. Den där bönelisterna kan ju ibland bli så där som att vi måste också hjälpa Gud liksom med hur han ska fixa saker och ting. Det kan ju kännas lite kravfullt också, att nu måste jag, när jag vänder mig till Gud också, liksom tipsa om hur han kan göra. Det räcker ju att bara liksom känna och tänka och låta det få läggas vid hans fötter på något vis. Jag måste inte ha lösningen eller ha massa goda idéer kopplat till min bön. Låt det bara få vara ett uttryck av dig själv inför honom. Därför finns det ju också en del klagosalmer också faktiskt i Saltaren. Med folk som är ledsna och arga och förtvivlade och bara liksom, vad ska vi göra med det här eländet? Så vänder de sig till Gud liksom och kastar det på honom. Och det är också ett uttryck för bön. Och så tycker jag att när man läser Margareta Melin så har hon något fint på det där med bönens karaktär. Att det kanske kan bli så där ibland att vi kan känna att nej, men jag är ingen bedjare. Och när man säger så kanske man ser en viss mall eller form framför sig som man tänker att man ska gå in i. Medans Margareta Melin, hur hon uttrycker det, så menar hon mer att vi är levande varelser. Vi har blivit inandade livet allihopa av Gud själv. Vi har honom i oss. Det räcker egentligen att bara andas med honom. Att bara vara där, att leva. Ett uttryck för en slags bön som man kan vända till fadern själv. Lever du, så innebär det, och det gör vi alla som är här, så kan man bara utifrån det identifiera sig som en möjlig bedjare. Att bara vända sitt liv tillbaka till honom. Här har vi ju vid scoutbönen igen då, och för dig som är lite obekant med den så kan vi väl läsa den, be den en gång till tillsammans. Gud min fader, du är nära. Vart jag går så är du med. Utav dig vill jag få lära sanning, rättvisa och fred. Tack för livet som du ger mig, rymd och skogar, jord och hav. Gör mig sådan du vill ha mig. Använd mig varenda dag. Amen. Det är många UV-scouter som har bett den bönen under många år. Och jag tror att när man har varit med i UV-scout så är det en bön som liksom Man har bett den så ofta och så regelbundet så den har satt sig någonstans där i sitt liv. Och kanske poppar upp på alla möjliga ställen i alla möjliga sammanhang. Nu tänkte jag bara läsa några bibelverser kopplat till de här två första stroferna. Gud, min fader, du är nära. Jag tänkte på Johannes evangeliet, det första kapitlet. Och innan jag läser det, så i andan av att inte begränsa Gud till ett kön, så begriper vi att han är mycket större än alla fadersgestalter som någonsin har funnits. Och han rymmer också alla modersgestalter. Men i det här uttrycket så är det Gud, min fader, du är nära. Och i Johannes evangeliets första kapitel så finns det ett uttryck som handlar om att de som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn. De som tog emot Jesus fick rätten att bli Guds barn. Det innebär att genom Jesus finns det en djupare identitet som ger oss en visshet om att vi är Guds barn. Och är man barn så kan man tilltala Gud som fader. Det är inget man måste be om ursäkt för. Eller liksom prestera något särskilt för att få göra. Det är en rätt som blir given tack vare att Jesus är Jesus. Du har den rätten, den ligger i dina händer. Den ligger där och du förfogar över den. Som identitet bär vi djupast att vi är Guds barn. Alltså kan vi vända oss till honom och säga min fader. Bläddrar vi till Romarbrevets 8:e kapitel så finns det ett uttryck där som handlar om Abba. Och då är det, det arameiska uttrycket för fader i den slags intim, väldigt nära uttryck. Det är inte så där högtidligt distanserat. Det är nära och intimt. Abba, fader. Det är så Jesus ber. Och det är så som vi, tack vare att vi har fått rätten att vara Guds barn, också får och kan be. I en väldigt nära relation till denne fadern. Det uttrycks där i den 15:e versen i kapitel 8. Kanske lite högtravande uttryckt, men jag läser. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt, så att vi kan ropa Abba, fader. För anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Jag tror att ibland så tvivlar vi på den här punkten. Det är ganska mänskligt att göra det. Är det verkligen säkert att jag räknas som Guds barn? Jag som känner mig själv kan tvivla på mitt eget barnaskap. Och jag tror att vi är sådana lite till mans. Då får vi vila på några högre ord. Som handlar om att rätten blir oss given. Inte på grund av vilka vi är. Utan på grund av vem han är. Och Jesus tillsammans med den helige ande vittnar och säger samma sak. Du är ett Guds barn. Och du får säga fader till den Gud som är din Abba, som är din pappa. Och det där med att fadern är nära är ju inte oväsentligt heller. Vi ska inte odla den där bilden av att Gud är långt borta och sitter på moln och sådär. Fattar inte var det kommer ifrån. Det har ju aldrig varit sant att det är så. Gud är nära, han är med oss. Han går med oss. Och ytterst så uppfylls ju det när han sänder sin egen son. Då visar han ju det. Han kommer till oss liksom. Det uttrycks på en massa olika sätt. Bland annat genom ett av namnen som Jesus får. Immanuel. Gud med oss. Och det där det har botten tillbaka i Jesaja. Jag skrev upp det som en referens där. Jesaja, profeten i Gamla testamentet, som fick det här i uppdrag att säga till kungen i Jerusalem för länge, länge sedan, som var en pressad man vid det tillfället, för det var två olika härar som stod utanför stadsmuren och som var redo att invadera. Då får profeten Jesaja bara gjuta mod i den här kungen och säga att de där två härarna, det är bara två rykande vedpinnar. Du ska lita på att jag är med. Jag är med nu i kristid. Jag finns där hos er. Lita på att jag är med, säger Gud genom Jesaja. Och tecknet skulle bli, och det, man kan tycka att Guds kronologi är ju lite försenad, men tecknet skulle bli att det skulle födas en son. Och det där är ju för oss som har läst lite om den bibliska historien, det är 700 år senare. Men då, när Jesus föds, så får Josef det till sig i drömmen att den här sonen, pappa Josef till Jesus, nu ska sonen födas och du ska ge honom namnet Jesus. Och det här är uppfyllelsen på löftet från Gud. Att Gud är Immanuel. Gud är med oss. Och så blir Jesus Immanuel. Gud min fader, du är nära. Det här är inte strofer som bara är ni med? Liksom har ett flöde för att det ska låta fint. Någon slags diktkonst. Det bottnar i den bibliska berättelsen om vem Gud är. Den andra strofen bara tar jag också. Vart jag går så är du med. Vart jag går så är du med. Det där är Jesus sista ord till sina lärjungar i Matteus evangeliet. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det ska man låta sjunka in i oss som tänker att vi är ensamma eller bortglömda eller utlämnade. Jesus säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. När man läser psalm 139 så finns det en omöjlighet att komma undan. Det är den här psalmen som, jag vet egentligen inte varför den blir skriven, men det är ju på samma gång en bön och en slags förundran över att det finns ingen plats dit Gud inte når. Jag tänker inte att han som skriver egentligen skulle vilja hitta den platsen dit Gud kanske inte når fram. Han bara konstaterar att det är så. Bara några strofer. Om jag står eller sitter, vet du det. Fast du är långt borta, vet du vad jag tänker. Jaha, men där kommer ju det där med långt borta. Ja. Är det därifrån det kommer det där med att sitta på ett moln? Långt borta. Ja, men vänta lite här nu. Om jag går eller ligger, ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Det är som att det är något dubbelt det där med Gud i förhållande till oss. När någon ska försöka formulera det. Du som är så långt borta, du ser ändå mig så mycket så att jag är helt i din hand. Jag tycker det är härligt målat liksom. Vart jag går så är du med. Och det finns ingenstans dit man kan fly eller ta sig det Guds blick av kärlek inte når fram. Vart jag går så är du med. Och jag tänker på också utifrån hur anden är med och leder. Den helige ande har ju som ett utav sina, kan man ju säga, översatta tilltalsnamn just vägledaren. Den helige ande som vägledaren. Inte så att han står i varje korsning och pekar höger eller vänster eller så. Eller talar om du ska ta cykeln eller bilen till jobbet eller sådana där grejer. Sånt får man välja själv. Men den helige ande är med och vägleder med sanningen liksom. Försöker vara där nära i våra liv. Och om vi lyssnar och låter liksom våran frekvens vara inställd på hans, kan vi urskilja en del. Vad som är rätt och vad som är fel i olika situationer. Vad som är sant. Vad som är bra, vad som är gott. Och vad som är dess motsats. Anden som vägledaren är med. Är med. Vart vi än går. Där är det stopp nu. Fortsätt att be. För jag tror i alla fall att det funkar. Är väl ett hyfsat ödmjukt slutord. Vi ber. Herre Jesus, vi tackar dig för att du är våran Herre. Tack Fader i himmelen för att du känner oss allihopa här inne vid namn och i djupet av våra liv och i djupet av vår identitet. Du ser allt. Och jag får i alla fall uttrycka inför dig att jag tycker det känns skönt. Att du med kärlekens ögon liksom skådar in i och genom oss. Och vill uppfylla våra liv med dig själv. Herre, nu är vi många här som vill vända våra hjärtan på nytt till dig. Och liksom bara vara här med dig. Som ett uttryck för våran bön. Kom till oss, Herre Jesus. Amen.